Du lyssnar på Den femte dagen av Åsa Hellberg, uppläst av mig, Anna-Maria Kjell. Kapitel 1. Fredag.
Kolla himlen, vrålade Måns till kollegorna. Borde vi inte paddla in?
De hade passerat kajen där Kosterfärjan lägger till och paddlade längs med den långa bryggan, som så här i slutet av september såg enslig ut. Bentes kanot låg 3 meter framför hans.
Jo, det har du nog rätt i, ropade hon tillbaka. Följ mig! Här är krångligt att paddla in.
Med snabba, effektiva tag paddlade hon ikapp de andra två. Hon pekade med paddeln.
Runt kröken bara!
Den kvinnan skulle kunna paddla en OS-final utan att bli trött, tänkte Måns och slängde en blick mot gattet mellan öarna. Han var egentligen inte rädd för molnen som tornade upp sig. Förhoppningsvis skulle de bara passera. Så här var det i kustbandet. Det var inte första gången han var på Kosteröarna. Däremot hade han fått nog av friluftsliv. Visst, havsluft och pittoreska sjöbodar var naturligtvis fantastiskt. Och det här med att paddla var absolut en kul idé, men inte runt hela Sydkoster, när man istället kunde ta en drink och koppla av mellan konferensens arbetspass. Nu hade han Meja rakt framför sig och armarna fick förnyad kraft. Han gled upp bredvid och tog tag i hennes kanot för att kunna komma riktigt nära. Visst har vi fått nog av det här, viskade han. Hennes leende. Gode Gud, hennes leende. Häng med mig, sa han bestämt. Och strax därefter hade både han och Meja paddlat förbi Bente och Svein. Med bestämda tag visade han vägen in bland sjöbodarna.
Bentes gälla röst som ropade, jag sa ju att vi skulle fortsätta, struntade han i.
Han ville till hotellet så snabbt som möjligt. Kvickt hoppade han ur och hjälpte Meja.
Jag tar din kanot också, sa han.
Gå före du. Han vände sig om och såg att Bente och Svein också var på väg in.
Måns, det ligger,
hörde han Meja säga. Sen skrek hon. Han skulle för alltid minnas det där skriket av fullständig panik. Först förstod han inte, men sen... Han släppte kanoten och rusade fram till henne. Kroppen låg på marken, mellan stenarna. En man. Huvudet hade en onaturlig vinkel. Käken såg sned ut. Ett rep satt hårt runt halsen. Måns slog armarna om Meja medan han vred sig så att hon skulle slippa se den döde.
Men för helvete, Måns!
Skrek Svein när han kom springande.
Släpp Meja och hjälp mig kolla ifall han lever!
Han slängde sig ner på knä bredvid kroppen.
Gör han det? Lever han?
Frågade Måns utan att röra sig en millimeter. Meja snyftade högt mot hans bröstkorg. Svein reste sig och ställde sig bredvid Bente.
Nej, det gör han inte. Kolla ögonen.
Det hade Måns ingen som helst lust att göra. Det räckte med det han sett. Fy fan. Svein ringde 112 medan de andra tre flyttade sig längre bort från kroppen.
De bad oss vänta här, sa Svein. Vi får inte röra någonting. Det finns visst en polis på Nordkoster som de skulle försöka få tag på så snabbt som möjligt.
Vi kan väl inte stå kvar här, vi kommer att frysa ihjäl, sa Bente.
Meja skakade i Måns famn, men om det var av chock eller kyla var svårt att säga.
Meja, sa han, fryser du? Får de tag på polisen är han nog snart här.
Att ta sig från den mindre norra ön till den södra tog inte så lång tid. Det gick en liten färja över sundet och de flesta bofasta hade mopeder som snabbt förde dem hit och dit på öarna. Måns räknade med att det inte skulle ta mer än 20 minuter för polisen att anlända. Om de nu fick tag på honom, vill säga.
Hade vi gått in i nästa vik som jag sa, hade vi sluppit det här, sa Bente.
Men lägg av, Bente, sa Svein skarpt.
Du tycker att jag är egoistisk.
Ja, det var väl bra att vi hittade den stackaren.
Jo, men vi är fastighetsmäklare, inte sjukvårdare, sa hon.
De fyra drog sig ännu högre upp på land.